Fint att få vara här. Jag hör hemma på Räddningsmissionen, är pastor där, för er som inte känner mig. Och jag är runt på många olika ställen på söndagar. Men jag är medlem här i församlingen sedan en tid tillbaka och predikar här ganska regelbundet nu, känns det som. Väldigt fint att få göra det. Vägen på spanska heter El Camino. Och i norra Spanien finns det en mycket känd pilgrimsled som kallas just så. El Camino Francés de Santiago de Compostela, om man ska vara noga. Nu vill jag ha kartan. Här går den. Den börjar i Frankrike, San Juan Pied-de-Port. Jag kan inte franska, men spanska kan jag. Och så vandrar man där hela vägen till Santiago de Compostela i Galicien där. 80 mil är det sammanlagt. Kan låta kartan vara kvar lite. Bakgrunden till den här pilgrimsleden är att aposteln Jakob, en av Jesu 12 lärjungar, efter Jesu uppståndelse lär han ha gett sig iväg till Iberiska halvön och missionerat. Han var alltså den som kristnade, till att börja med då, Spanien. Och hans grav ligger i den här staden Santiago de Compostela. Ordet Santiago, det är den helige Jakob, Santiago de Compostela, hans ställe på jorden. Så. Från ungefär år 1000 blev det här en mycket viktig pilgrimsled i Europa. Det fanns tre stora pilgrimsmål. Det var Jerusalem, det var Rom och så var det Santiago de Compostela. Men Jerusalem var ofta svårt att ta sig till eftersom Medelhavet låg i vägen. Rom kunde vara möjligt, men vet ni, i långa tider var Santiago de Compostela det mest besökta pilgrimsmålet i Europa. Det finns siffror som säger att under vissa perioder så kom det 1000 pilgrimer per dag fram till Santiago. Det är fler än idag. Och jag har nyligen gått den här leden. Inte hela. Jag började i Burgos, som ni ser. Jag hade tänkt att gå 50 mil. Jag hade 3-4 veckor på mig. Men sen efter ett tag så blev jag lite, fick jag väldigt ont i fötterna. Så då åkte jag lite tåg. Och sen började jag gå igen. Lite runt Lyon där. Så 40 mil blev det. Vad är det för mening med att vandra? Varför? Jag kom hem för 2 veckor sedan. Så nytt är det. Vad är det för mening med att vandra? Varför ska man göra det? Varför gjorde man det på den tiden? Och den här bilden väg som vi talar om så mycket. Det är det jag ska prata om idag. Bibeln berättar ju om många vandringar. Och den här som Bosse läste om, det var ur Andra Mosebok, inför att Israels folk skulle vandra i öknen, lämna Egypten. Den vandringen står att den pågick i 40 år. Men man vet inte riktigt hur de gick, välja kringlig krokar, men jag har fått reda på att om man hade gått raka vägen hade det tagit ett par månader. Alltså meningen med den här vandringen var inte transport. Det var något annat som skulle hända. Människorna, folket, Israels folk var i kris. De hade flytt från slaveri och nu skulle de bli ett eget folk. De skulle bli en gemenskap. Jag tänkte ner på Moses när jag var och vandrade i Spanien. Jag kunde tänka på, undra vad de hade för skor. Jag hade de skorna jag har på mig nu. Jag har blivit så förtjust i de här kängorna att jag inte kan vara utan dem. Men det var väl någon slags sandaler, kan man tänka sig de hade. Hur gjorde de när någon blev sjuk? Hur höll de upp gruppen? Det måste ju ha fötts ganska mycket barn under de här 40 åren. Någon slags nomadliv. Ja, men man kan fundera mycket på hur det kan ha gått till. Att läsa om Moses och uttåget ur Egypten, det ställer ju också en del svåra frågor. Hur ska vi förklara alla de här oskyldiga som drabbades av plågorna? Ville Gud det? Jag menar, bölder och också när de förstfödda dog, det är ju fruktansvärt. Jag ska återkomma lite till det. Men nu vill jag berätta lite om hur en dag på El Camino såg ut för mig. Och då tar vi nästa bild, Anton. Vad står det där? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Jag är vägen, sanningen och livet. Betyder det? Vi kan låta den ligga. Sådana kunde vara på sidan om vägen ibland. När jag vandrade, jag vaknade i en våningssäng kanske 6:30 på morgonen. Jag valde de billiga härbärgena som kostade kanske 10 euro per natt. Alltså drygt 100 kronor. Och då kunde man sova 10-12 personer i samma rum. Män och kvinnor blandat. En del frågar, hur var det att sova med så mycket främlingar? Och vet ni, en gång i början så hade jag somnat och så vaknade jag mitt i natten och så hörde jag massa människor som en orkester av snarkningar. Och tänkte att det här hade min man aldrig klarat. Jag var ensam när jag vandrade, va? Jag somnade om. Nästa gång jag vaknade så hörde jag, då hade hela gruppen övergått till en väldigt tyst sovande. Vi bildade liksom en sömnkör. Förstår ni, det var spännande. Ja, för mig gick det jättebra att sova med många. Klockan 6:30 på morgonen kanske vaknade jag och det var fortfarande mörkt. Härbärgena stängde klockan 8, då skulle man vara ute. Och jag brukade snabbt rafsa ihop mina saker där i sängen, borsta tänderna och börja vandra i mörkret. Jag tyckte det var väldigt skönt att börja gå medan det var mörkt. Efter någon timme kanske så tog jag kaffe på en bar. Jag hittade någonstans det var öppet. Kanske någon liten toast. Fick jag några timmar till. Och sen blev det någon rejäl macka. Sån här bocadillo con jamón serrano eller någonting. Skink eller ostmacka. Och då kunde det bli så, man kände ju igen de andra pilgrimsvandrarna. Att man började prata med någon. Man kanske satt och pratade 10 minuter. Eller 2 timmar. Det var ju inga andra planer. Man kunde ta sig den tid man ville. Vandra vidare. Och vid 3-4 på dagen så var jag framme vid nästa härberge. Det här var lågsäsong så jag behövde aldrig boka någonting. Utan det var bara att bestämma sig för nu har jag vandrat klart. Jag gick ungefär 2 mil om dagen. Lite mer kanske. Men många gick ju 3 mil och mer om dagen. Det tyckte jag var för mycket. Man gör det på sitt sätt. Okej, så kom man fram till nästa härberge. Duschar, tvättar sina strumpor kanske. Äter en varm måltid. Och så sitter man och pratar med människor om man vill. Tills man somnar vid 10-tiden. Och så börjar de. Likadant varje dag. Jag bar allt jag behövde i en liten ryggsäck på 7-8 kilo. Jag mötte ingen svensk på hela tiden faktiskt. När vi möttes så var en vanlig fråga att ställa. Varför går du El Camino? Hej, var kommer du ifrån? Vi pratar engelska eller så småningom spanska. Jag råkar kunna spanska från när jag gick på en jazzskola när jag var 25. Så jag har en del spanska också. Varför? Why do you walk El Camino? Och då är det öppet för att berätta om man vill. Jag har blivit arbetslös. Jag blev arg på chefen. Min man har lämnat mig. Jag har just blivit friskförklarad efter en cancerbehandling. Det finns så många berättelser och saker man kan dela. Det är något väldigt, väldigt genialiskt med att prata medan man går en vandring. För man kan vara två själva. Men det är inte som att sitta still i ett rum, utan man vandrar och pratar. Och vill man avsluta, du, jag tror jag tar en paus, eller jag stannar här, eller det blir inte konstigt liksom att jag tycker det var ett väldigt enkelt sätt att förlänga eller förkorta samtal. Och det är väldigt mycket här och nu. Vi vet ju inte om vi ses igen. Vi kanske ses på nästa härberge och kan fortsätta prata, eller också ses vi aldrig mer. Men vi får ta vara på den här stunden nu. Om det nu är ett kvällssamtal, långt eller en liten stund. Ordet väg, camino. Vad betyder det egentligen? Ja, bokstavligt är det ju ett stycke yta på jorden som vi transporterar oss på, eller hur? Men det används ju väldigt mycket som metafor också, som bild för annat. Jesus säger att han är vägen. Samtidigt i apostelgärningar så används ordet vägen för namnet på kyrkan. De som tillhör vägen. Och jag menar, när jag kollar på det, betydelse av väg, hur det används, så hittar man en sån mångfald av det. Så det kan påminna oss om att språk alltid är tolkning. Att vi alltid får vara respektfulla och ödmjuka. Annars skulle vi säga, nej, men väg betyder bara det vi går på. Ja. Tillbaka till El Camino. Att pilgrimsvandra är inte bara fint och trevligt. Det var någon som sa till mig, jag vet ju inte hur många som talar spanska här inne, men många kan lite grann numera i Sverige. Så här säger de, jag säger det på spanska först och sen kommer det på engelska. När man vandrar, se come mal, se duerme mal, el cuerpo duele y todo el mundo llora, me gusta. Det betyder, man äter dåligt, man sover dåligt, man har ont i kroppen och alla gråter. Jag älskar det. Och det finns något i det. Att det är faktiskt sant. Ibland gör det ju bara ont. Man får blås på fötterna och maten kan vara ganska dålig. Och ibland sover man illa. Och ofta har man någon gång, nej jag orkar inte mer. Eller man berättar någonting om, men det är okej. Det finns liksom en slags tolerans, upplever jag. Och att vi är i det tillsammans. Att det finns en rikedom att man delar detta med människor. Och det är kanske det där avskalade som jag tyckte var det bästa under vandringen. En kväll så satt vi runt ett bord. 5-6 stycken. Och det blev ett samtal som var så här. Berätta om en turning point i ditt liv, en vändpunkt i ditt liv. Det är en ganska bra ingång, va? För man kan väl berätta om något stort eller litet, något sorgligt eller något fint. Och ändå göra en runda. Och då var det en kille som berättade om hur han hade så gärna velat bli munk och trott hela sitt liv att han skulle bli det. Och sen hade han bott i kloster en tid och känt att han inte klarade. Så berättade han, och så var det någon som berättade om när hennes pappa fick Alzheimer. Så var det en kvinna som berättade något, och jag får berätta det här, säger hon, det är inget. Ja, men väldigt stor fråga hon fick en gång. Hon var ungefär 30 år, jobbade som sjuksköterska i Tyskland. 3 barn, 5, 4 och 2 år var barnen. Och hon och hennes man, de levde ganska nära hans mannens bror, alltså hennes svåger, som också hade 3 barn i samma ålder. 2, 4 och 5. Och sen dog i trafikolycka båda föräldrarna där. Och de 2 äldsta barnen blev svårt skadade på sjukhus. De visste inte om de skulle bli återställda. Och hon och hennes man får frågan, kan ni tänka er att bli fosterföräldrar, adoptera liksom? Vilken fråga att få! Vilket ställningstagande. För ett nej är ju så stort. Men ett ja är ju så stort också. Det är det största vändpunkten i mitt liv, sa hon. Och de gjorde ju det. Och hon var 6-barnsmamma sen då. Jag blev väldigt tagen av hennes berättelse. Jag funderade mycket. Undrar om hur jag hade hanterat en sån här fråga. Ja. I de här samtalet, inga mobiler som störde, inga kalendrar som skulle upp, inget, vad kul det vore att träffas någon gång, när ska det bli? Det var här och nu som gällde. Nästa bild. Ja, så här kunde det se ut när vi vandrade. Och den där första bilden som låg när ni kom, den var också från mig. En stad långt där borta. Så går ett gäng där. Många valde ju att gå i grupp. Jag valde ofta att gå ensam. Okej, en till. Det finns en tradition när man pilgrimsvandrar. Att man ska fundera på vad tynger mig i mitt liv. Och sen kunna lägga ifrån sig det. Jag bodde vid ett tillfälle i ett munkkloster, ett katolskt litet ställe. Och de hade en pilgrimsmässa på kvällen. Så gav de oss stenar och så sa de: bär med de här fram till Santiago de Compostela. Eller om ni väljer att ta er ända ut till Atlantkusten. Det finns en tradition att man inte nöjer sig med Santiago de Compostela. Utan går eller tar buss ut till Atlanten till ett ort som heter Finisterra. Världens ände betyder det. Finisterra. Finisterra. Ja. Världens ände. Och där kan man lägga ifrån sig det som tynger i livet. Och jag måste ju dit, tänkte jag. Så jag hade mina saker jag hade burit på, funderat på. Människor jag var arg på. Jag har varit arg på i år. Eller några saker som jag tänker, nej men varför ska detta störa mig mer? Jag ska ut dit, jag ska lägga ifrån mig en sten. Och där ute fanns det sådana här kors. Och som ser ni, människor lägger ifrån sig skor och pinnar och lappar. Det finns en slags... Vi har ju den traditionen i kyrkan, både i syndabekännelsen, att vi lämnar ifrån oss. Men även när vi har våra bönestunder, tänder ljus, lämna ifrån sig. Att det finns en sån stark hemlighet i det. Ja. Okej, den kan vara kvar lite. Det här, när det gäller de här frågorna med gamla testamentet och det onda som hände. Man hinner tänka mycket, jag tänkte mycket på det. Och det var ju något samtal med någon också, jag kom på det här. Ett traditionellt sätt att tänka, det är ju, om vi säger Gud sände den här plågan eller lät döda. Att det var så den tidens människor tolkade det onda som hände. De tolkade som Guds vilja att det hände. Och skrev så. Men vi vet inte om det var Guds vilja. Det är ett vanligt sätt att tänka. Men vet ni, ja, och det är ett bra sätt att tänka till. Så. Men den här tyska kvinnan som hade blivit sexbarnsmamma. Jag träffade henne igen 3 dagar senare. Jag hade gått och tänkt på henne och hon vandrade ihop med sin yngste son. Han som var 2 år, hennes biologiska 2-åring. Han var med på vandringen också, han var ungefär 25 år nu. Och så träffade jag dem efter 3 dagar till. Och jag blev så glad. Åh, vi måste prata mer. Nu ska jag intervjua henne om detaljerna, tänkte jag. Ja, men hur blev det för henne? Fanns det alternativ och hur hanterade de hela sådär? Och då var hennes son med också. Och så frågade jag honom, hur blev det för dig? Och så sa han, alltså jag minns ju inget annat. Jag var 2 år, de har ju alltid funnits där. Fast vi visste att det var våra kusiner. Men de är ju som mina bröder. Men sa han, det är väl så i livet att en del händer. En del saker händer som inte vi önskar skulle hända. Det är bara att göra det bästa. Och det är någonstans så... Den här tyska 25-åringen har ju så rätt. Det händer saker vi inte önskar, men vi kan göra det bästa av det. Att det kanske är det som är... svaret på det här stora. För vi lever inte i Edens lustgård. Vi lever inte i ett paradis. Vi lever under dessa villkor. Vägen till livet. Det är ju en märklig rubrik. Jag menar, själva livet består ju av en väg. Eller hur? Jag går på livets väg. Min pilgrimsvandring började med det första steget jag tog. Vandringen kanske mer än målet var det värdefulla. Oj vad jag snurrat på de här grejerna. vägen? Är målet att en väg? Är vägen ett mål? Ja. Och så Jesusorden, kombinationen. Jag är vägen, sanningen och livet. Jag är med er alla dagar och jag går före för att bereda rum åt er. Kanske är det där man kan landa i. Att vägen alltid kommer att finnas. Vi är på en livsväg. Men vi kommer alltid vara hos Jesus även efter döden. Vägen liksom inte slut. Vi fortsätter att vara på någon slags vandring. Pilgrimsvandringen som går över gränsen. Ja. Jag vill visa en bild till. Den här är från staden Santiago de Compostela. När jag kom fram då efter mina 40 mil framför katedralen där. Och jag står tillsammans med två brittiska kvinnor som jag lärde känna. Jag träffade dem flera gånger och jag tyckte väldigt mycket om dem. Varför pilgrimsvandra? Fyra saker vill jag säga. Det finns en hemlighet att leva ett enklare liv, tänker jag. Att inte ha så mycket saker, att ha väldigt enkla rutiner, få intryck som det blir när man ger sig iväg. Om det är en lång vandring eller bara en endagsvandring eller vad man gör. Men här, ja, det är lättare för oss att söka Gud när vi har ett enklare liv. Det andra är att möten kan bli så här och nu. Och det tänker jag vi kan lära oss av till det vanliga livet också. Att inte bara tänka på sen ska vi ses. Att låta ett möte ta lång tid även om vi inte har planerat det. Det tredje är hemligheten i att lämna ifrån sig saker. Ta tid på sig att fundera på vad tynger mig. Och sen lämna ifrån sig fysiskt ibland. En lapp, en sten, tända ett ljus. Bikt eller själavård eller berätta i förbönstund. Detta har tyngt mig så länge, jag vill släppa detta. Och det fjärde, det är trösten, tänker jag, i att det är så fantastiskt att det går att träffa nya människor som blir viktiga för en. Alltså Rosie och Sia här, jag tycker jättemycket om dem. Och för ett år sedan visste jag inte vilka de var. Tänk att vi, jag menar gamla vänner och familj betyder mycket, men tänk om vi kan träffa nya människor som blir viktiga för oss. Vilken tröst, vilken gåva det är i livet. Det kanske är några här som har vandrat på pilgrimsleden Santiago de Compostela eller som har vandrat andra pilgrimsleder. Det vore roligt att prata om det om någon blir nyfiken och vill höra sig för mer. Så får ni gärna ta kontakt med mig. Vi ordnar ju en del pilgrimsleder med Räddningsmissionen. Pilgrimsdagar. Till exempel om 2 veckor, lördagen den 13 maj, så ska vi göra en endagsvandring på Brännö. Och det är väldigt enkelt. Vi vill gärna ha en föranmälan för att veta ungefär hur många vi blir. Men man har med sig egen matsäck. Men vi gör lite stopp, vi vandrar lite i tystnad och vi vandrar lite i samtal. Om någon vill följa med, jag har lite infolappar om detta. Kostar ingenting. Vi ses på Saltholmen på morgonen där. Så, okej. Okay. Jag vandrade, jag är uppfylld av en resa. Jag ville dela den med er. Och under den här resan har jag tänkt på Moses. Så när jag såg dagens text, Vägen till livet och Moses, då var det detta som kom till mitt hjärta. Och nu, Håkan, nu ska du få avsluta min predikan med sången vi har bestämt. Ja. Det är sången My Way, men med Pelle Karlssons svenska text.
My Way, jag visste det.